en podcast från Aftonbladet.
Åklagare har nu anhållit en man som tidigare på måndagen greps misstänkt för ett mordförsök i Rydboholm utanför Borås. Det var vid 3:30 tiden på natten som en person blev beskjuten med ett antal skott, dock utan att skadas.
Reklamutdelaren kom och körde i sin bil vid 3:30 tiden på morgonen. Plötsligt, in i bostadsområdet, dök en beväpnad person upp framför honom. Mannen, som var helt naken, höjde sitt vapen och började skjuta skott efter skott. En av kulorna som träffade bilen var nära att döda reklamutdelaren, men han gasade på och lyckades undkomma. Nakenskytten, som han kom att kallas, dömdes till 8 års fängelse för försök till mord. Men hovrätten kom fram till en annan slutsats och frikände honom helt från skjutningen. Är det rimligt att någon som skjuter skarp mot en människa ska undgå straff? Hur kunde det bli så här? Hade det skett en miss i rättssystemet? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det här avsnittet börjar vi nere i Aftonbladets kulvert där. Här nere sparas gamla exemplar av den tryckta tidningen. Vi letar efter utgåvan från den 22 februari i år.
Här drog ovädret fram. Det var oväder den här dagen.
Vi letar efter en notis om en dom. Men tidningen är fyllt med annat. Det här är några dagar innan Rysslands invasion av Ukraina. Så fokus ligger på upptrappningen.
Gränsen.
Det är innan.
Ja, precis.
Sen följer sidor om försvarets mörkerövningar, recept, nöjesnyheter och korsord. Men inga rader om brottet som vi letar efter.
Man ska titta ytterligare en dag.
Ja, nej.
Nej, ingenting den 22 februari och inte heller något den 23. Efter att ha bläddrat igenom flera dagars tidningar får vi ge upp.
Det bara vara god.
Ni som lyssnat på den här podden tidigare vet att vi vanligtvis ägnar oss åt fall som får stor medial uppmärksamhet. Kontraktsmord, gänguppgörelser, IS-resenärer och andra omskrivna fall. Men den här gången tänkte vi fokusera på något som ligger lite vid sidan av den breda mediefåran. 2 dagar efter att vi har varit nere i kulverten och letat får vi ett paket levererat till redaktionen med ett exemplar av Borås tidning. Numret från den 22 februari. På sidan 8 hittar vi det vi letat efter.
Här har vi då på sidan 8.
Ja, det blir ändå en halvsida.
Det är det, ja. Nakenskytten frias från mordförsök. Insåg inte risken.
Det här fallet handlar om en händelse som inbegriper en naken narkotikapåverkad jägare och en bilburen reklamutdelare som är ute på sitt jobb. Det är ett fall där ingen människa blir skadad fysiskt, men det är mycket nära. Och det är ett fall som ska leda till rättegång i 2 olika domstolar som ska ge 2 vitt skilda resultat. Vi börjar i Borås tingsrätt, en dag i början av oktober.
Vi kommer att spela in förhöret.
När vi tar plats i salen har domare, nämndemän samt åklagare, försvarsadvokat och målsägande biträde samlats. Och så de två personerna som det här målet främst kretsar kring. Gärningsmannen och offret. Stefan och Ravi, som vi ska kalla dem i det här avsnittet. Vi återkommer till vilka de är snart. Efter lite formalia får åklagaren Caroline Westeröd inleda förhören med de inblandade.
Vi börjar med att du själv berättar det du kommer ihåg om den här kvällen.
Målet som ska avhandlas i rätten idag handlar om en händelse som utspelar sig en sommarnatt 2021, den 16 augusti. Den här natten går Ravi till jobbet som vanligt. Han arbetar som reklamutdelare i Boråsområdet. Och den här kvällen ska han dela ut i den lilla orten Rydboholm som ligger några kilometer utanför Borås. Vid 3:30 tiden på morgonen svänger han in på en gata som han kört på många gånger förut. Men den här natten ska det hända något som aldrig hänt förut. Genom sin tolk berättar Ravi vad som sker.
När jag kommer så kör jag bara upp, eller ja, där på toppen.
Ravi kör på vägen med öppet fönster för att kunna dela ut reklamutskicken. Han kör förbi ett stort hus som ligger längs vägen. Och just då ser han ingenting som verkar onormalt.
Nej, när jag kör där så ser jag inget.
Han kör vidare upp längs vägen, vänder och kör tillbaka igen. Då ser han något.
Då såg jag en person på vägen.
Det är en man som kommit ut från ett av husen.
När jag ser honom så är han på vägen eller vid sidan av vägen.
Mm.
Det är en minst sagt uppseendeväckande syn. Mannen är helt naken. I händerna håller han ett gevär.
Det var en person med ett vapen som skrek på mig.
Ravi vet inte vad han ska tro.
Jag tänker att det kanske var någon som var full och som höll på att skämta med en leksaksvapen.
Mannen skriker mot bilen och situationen blir snabbt mer hotfull.
Han började sikta så här mot mig, mot bilen.
Plötsligt smäller det.
Han börjar skjuta.
Den nakne mannen på vägen skjuter alltså rakt mot Ravis bil. Skotten ska visa sig träffa däcken och en kula sätter sig i det som kallas B-stolpen som sitter mellan sidorutorna på förarsidan. Skotten viner runt bilen.
Mm. Alltså jag visste om när han hade träffat mig så hade jag kanske dött, men träffade bilen.
Mm. Mm.
Ravi gasar för att köra därifrån.
Så när jag hör ljudet så tar jag mig därifrån, men det har träffat bilen.
Vad som händer efter att han har kört ifrån den nakne mannen vet han inte.
Men jag tittade inte bakom för att se vad som hände.
Ravi kör några 100 meter och ställer sig sen och ringer polisen.
Efter jag kommer till en annan gata och ringer 112 så går jag ur bilen efter polisen har kommit.
Larmet kommer in till polisen 03:39. Och just det här är en ganska lugn tidig måndag morgon, så flera bilar skickas iväg mot platsen. Polisens insatschef Daniel Liljedahl berättar.
Vi är nog tre radiobilar tror jag, alltså tre polisbilar med polispatrulleri och en hundpatrull.
En patrull möter upp Ravi för att få reda på mer om händelsen och en annan försöker hitta vilken gata det är som gäller. Efter ett tag har poliserna ringat in vilken väg det handlar om och ställer ut en bil vid varje tillfartsväg till gatan. Parallellt med det här har polisen börjat kolla vilka på gatan som har vapenlicens för att se om det kan ge några ledtrådar till vem som har skjutit mot Ravi.
Det framkommer att det finns tre personer tror jag på den här gatadressen som har licens, men bara en som stämmer överens med signalementet som målsägaren har lämnat.
Det är inte bara signalementet som talar för att de ringat in rätt person. Ravi har berättat att smällarna från vapnet låtit dovt.
Och det finns bara en på gatuadressen eller på gatan som har licens för ljuddämpare på sina vapen.
I huset som ringats in bor den man som i det här avsnittet kallas Stefan. Väl på plats placerar polisen ut sig för att hålla huset under uppsikt. Eftersom det handlar om person som misstänks bära skarpladdade vapen kallas insatsstyrkan in.
Insatsstyrkan anländer sedan och positionerar ut sig på olika platser för att säkra huset.
Vid sidan av insatsstyrkan hämtas även förhandlare in för att se om det går att prata med den misstänkte nakenskytten.
Detta lyckas inte. Telefonen är avstängd, tror jag.
Kort senare ringer den misstänkte mannen sambo till polisen. Hon säger att de ser folk i trädgården och är stressad över det. Men samtalet avslutas snabbt.
De poliserna som observerar huset ser att det är rörelse i huset, men de kan inte se hur många eller vem det är som är inne i huset.
För att få till någon slags kommunikation skickar insatsstyrkan fram ett skalskyddat fordon. Alltså en skottsäker bil med en högtalare på taket.
Ska försöka beordra ut de som finns i huset med händerna synliga och sådär för att kunna verkställa de här husransaken och hämtningen på ett så säkert sätt som möjligt.
Efter ett tag kommer den misstänkte mannen sambo ut med händerna i luften. Hon säger då att Stefan inte är hemma, att han är och jagar. Men polisen köper inte den förklaringen utan tror fortfarande att Stefan befinner sig i huset. Sen går tiden. Eftersom polisen misstänker att en beväpnad man gömmer sig i huset vill de egentligen inte gå in. Men alternativen är uttömda. Vid 10-tiden beslutas att insatsstyrkan ska gå in i huset. Insatspolisen Sebastian berättar.
Så vi går fram med vårt skalskydd, sköldar och tittar om dörren är öppen, och det är den.
De går in och förklarar att det är polisen. De får inget svar. För att skydda sig själva börjar de med att skicka in en drönare i huset.
Den ser ingenting på plan 0, alltså den våningsplanet där vi går in. Den ser ingenting på plan 1. Vi kan inte använda den längre än så. Då går vi själva in.
Insatsstyrkan går igenom huset rum för rum.
Vi tittar över plan 0, plan 1 och även källare. Vi identifierar en vindslucka på plan 1.
Vindsluckan väcker polisens intresse, men de bestämmer sig för att vänta med den. De går igenom garage, uthus och källare. På bottenplanet hittar de ett laddat kulgevär och ett hagelvapen som ligger gömt under sängen i sovrummet där. Till slut har de genomsökt hela huset utan vinden.
Jag bedömer att det har gått en timme ungefär när vi är framme vid vinden.
Polisen öppnar luckan.
När vi öppnar luckan så faller det ner massvis med bös under. Alltså damm och sågspån och sånt där. Som jag tänker ramla ner varje gång man öppnar den här luckan. Men som sagt, det var helt rent när vi öppnade den. Eller när vi stod och tittade underifrån.
De skickar först upp drönaren. Men lyckas inte se någonting genom den. Sebastian går upp för att söka av vindsutrymmet.
Längst in i hörnet på vinden under sågspån och ett antal träluckor av något slag hittar som ligger och gömmer sig där. Och han ger sig till känna ganska direkt och säger att han inte har hört oss och att han kommer med utan att göra motstånd ungefär.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Knappt 8 timmar efter det första samtalet till polisen grips alltså Stefan. Han tycks nu ha klätt på sig och när polisen tar honom har han vapenlicenserna i sin jackficka. Några timmar efter gripandet håller polisen det första förhöret med Stefan. Han förnekar brott och berättar att han har en hotbild emot sig. Att det finns kriminella som är ute efter att råna honom. Han vill inte svara på om han skjutit mot någon bil under natten. I de efterföljande förhören utvecklas historien och Stefan berättar mer. Han erkänner att han skjutit mot reklambilen, men att den kört mot honom och att han bara skjutit för att varna. Att han aldrig ville skada någon. Utredningen visar också att Stefan varit påverkad av amfetamin under den aktuella natten. Den 30 september väcker åklagare Andrea Andersson åtal. Sveriges Radio P4 Sjuhärad rapporterar.
Nu väcks åtal mot den 43-årige man som suttit häktad sedan en tid tillbaks misstänkt för mordförsök på ett tidningsbud i Rydboholm i Borås kommun i augusti.
När Stefan förhörs i rätten frågar åklagaren hur han tänker kring att hans skott träffade i den så kallade B-stolpen precis bredvid förarsätet. Om det nu var så att han bara ville varna.
Jag vet att jag siktade aldrig på föraren eller någon i bilen.
Åklagaren undrar vidare vad Stefan tänkte när han sköt.
Att de skulle köra över mig liksom och...
I förhöret kan han inte heller svara på om han kände sig påverkad när det hela utspelade sig.
Jag vet inte, sömntabletter och så. Jag kan inte svara.
Huvudförhandlingen i målet pågår under oktober månad och rätten beslutar att Stefan ska genomgå en rättspsykiatrisk utredning. Den kommer fram till att Stefan begått de åtalade gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning som är självförvållad genom att han tagit amfetamin och narkotikaklassade mediciner. Men vid undersökningen är symptomen borta och därmed kan han inte dömas till vård. I december faller domen.
En 43-årig man stod naken i Rydboholm utanför Borås och sköt mot ett tidningsbud en morgon i augusti. Skotten träffade aldrig tidningsbudet men däremot bilen. Under måndagsförmiddagen så dömdes mannen till 8 års fängelse för försök till mord, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott.
8 års fängelse för försök till mord. Dessutom döms Stefan Sambo för skyddande av brottsling. Något som gav henne en villkorlig dom och dagsböter. Men målet överklagades. Stefan bytte advokat och så. Den 18 februari kom domen i hovrätten. P4 Sjuhärad igen.
Mannen som dömdes till 8 års fängelse för försök till mord efter en skjutning i Rydboholm frias nu nästan helt av hovrätten. Det var i somras som mannen helt naken sköt med ett gevär mot ett reklambud. Skotten träffade reklambudets bil men ingen blev skadad. Nu frias han alltså av hovrätten för försök till mord och de anser att det inte är bevisat att mannen haft uppsåt att skjuta in i bilen eller att döda målsäganden.
Stefan frias alltså nästan helt i hovrätten. Motiveringen är som följer. Enligt rätten finns det ingenting som tyder på att Stefan ska haft uppsåt att försöka döda Ravi. Frågan är då istället ifall Stefan haft så kallat likgiltighetsuppsåt. Alltså att han inte brytt sig om risken att skotten kunde ha dödat någon. Men i domen gör hovrätten en samlad analys av skottvinklar, Stefans jägarerfarenhet och de andra omkringliggande omständigheterna. Slutsatsen blir att det inte går att slå fast att Stefan förstått att det fanns en risk för att Ravi skulle avlida eller ens skadas av skotten. Han kan därför inte dömas för mordförsök eller försök till misshandel. Avslutningsvis skriver hovrätten att Stefan medgett att det hela objektivt sett skulle kunna betraktas som grovt olaga hot och framkallande av fara för annan. Men eftersom åklagaren inte yrkat för det så tar inte hovrätten heller ställning till det. Stefan döms istället för ringa narkotikabrott och brott mot vapenlagen. Straffet, villkorlig dom. Hans sambo frias helt. Är det någon som har gjort fel här? Har åklagaren gjort en miss eller har rätten inte förstått? Eller är det kanske bara så att ett rättsfall kan se märkligt ut trots att det egentligen inte är någon som har gjort något fel? Allt som allt går att säga att det här målet kokar ner till 2 punkter som förklarar varför det gått som det gått. Nummer 1. Vad ville egentligen Stefan åstadkomma när han sköt mot bilen? Nummer 2. Ska gärningen bedömas som mordförsök? För att förklara kommer vi ta de här punkterna i tur och ordning. Och vi börjar med det som handlar om vad Stefan egentligen ville när han sköt mot Ravis bil. Enligt åklagaren Andreas Lennartsson är det bevisat att Stefan gjort sig skyldig till försök till mord när han avlossat skotten mot Ravis bil. Han har därför svårt att förlika sig med hovrättens dom, även om han accepterar den.
Ja, men som sagt, jag har ju att respektera hovrättens dom, så att säga. Det är inget mer med det på det sättet. Men det har lite svårt att förlika mig med i den domen. Och det ligger ju i linje med hur tingsrätten argumenterat också. Det är ju det faktum då att man konstaterar att det här är en farlig gärning. Att det fanns risk för att både träffas och avlidas på målsäganden. Men att man då kommer fram till att den tilltalade då inte insåg att det fanns någon risk för att han skulle träffa.
Åklagaren menar alltså att genom att skjuta mot bilen har Stefan gjort sig skyldig till mordförsök. Eller i alla fall försök till misshandel. Men här håller hovrätten inte med. Hovrättsrådet Göran Nilsson var en av de domare som var med och friade Stefan. Han förklarar.
När det handlar om åtal för ett uppsåtligt brott som både försök till mord och försök till misshandel är, då blir den avgörande frågan om åklagaren har bevisat att skytten hade uppsåt i det som åklagaren påstod. Och man kan säga att uppsåt, lite förenklat, handlar ju om vad den åtalade har velat, har förstått skulle hända eller i vart fall trodde skulle hända.
Ja.
Och när man kommer till den bedömningen som hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten och anser inte att den här bevisningen som var framlagd räckte för att slå fast att skytten hade uppsåt till att skada eller döda bilföraren. Det handlar ju nämligen vid en sån uppsåtsbedömning om att det gäller att ta ställning till om uppsåtet omfattar mer än vad som verkligen har hänt, eftersom det är ett försöksbrott. Så att när hovrätten gjorde en annan bedömning än tingsrätten, då blir det också så att åtalet ogillades helt i hovrätten. Just, och det är den centrala frågan där instanserna gjorde olika bedömningar.
Kort och gott, det är bevisat att Stefan sköt och att ett av skotten skulle ha kunnat döda Ravi. Men det är inte bevisat att Stefan insåg att skotten riskerar att skada föraren genom att skjuta mot bilen. En faktor som spelar in i det här är Stefans erfarenhet som jägare. Han menar själv att han bara skjutit för att skrämmas och enligt hovrätten finns det inget som motbevisar att han bara vill att skjuta en form av varningsskott. Även om Stefan dessutom befann sig i ett psykotiskt tillstånd så var det inget som påverkade hans förmåga att hantera vapnet, anser hovrätten. Domare Göran Nilsson utvecklar.
Man kunde ju säga att skottbilden var ganska samlad. Om man hade haft en oerfaren skytt så hade man fått fundera på hur skottbilden då hade kunnat påverkas. Men sammantaget så är det en av omständigheterna som talar emot åklagarens påstående om uppsåt ansåg hovrätten. Det var inte den enda omständigheten, men tillsammans med de andra förhållandena i målet så blev det samlat så att hovrätten inte ansåg det bevisat att det fanns ett sånt här uppsåt att döda eller skada bilföraren.
Den här bedömningen delar inte åklagaren Andreas Lennartsson, som snarare tycker att Stefans erfarenhet som jägare borde ses på rakt motsatt sätt. Vad hovrätten menar med att man ska beakta Stefans erfarenhet som jägare har han svårt att förstå.
Ja, de som kan svara på den frågan är ju ledamöterna i domstolen i hovrätten förstås. Men jag vill också dra fram slutsatsen att jag har tolkat det så som de har skrivit på det viset att man menar att han hade en sån kontroll i den här situationen och siktade på ett sånt sätt att han räknade med att inte träffa. Och då ska man ju ha med sig att han stod på ett relativt kort avstånd, är ett jaktvapen, bilen är i rörelse och det här skottet då som sitter i den så kallade B-stolpen det är inte långt ifrån målsägandens huvud, om man säger så, därifrån. Och min argumentation byggde väl på också att man snarare skulle använda hans erfarenhet som jägare åt andra hållet, det vill säga att han rimligen utifrån det förstår att om man skjuter mot en bil på det här sättet så finns det risk att man träffar. Så det är lite svårt att lika med.
Sammanfattningsvis, enligt hovrätten går det inte att bevisa att Stefan velat eller borde ha förstått att han riskerar att döda eller skada Ravi när han sköt mot bilen. Att han har erfarenhet som jägare och inte träffar föraren tycks vägas in i den bedömningen. Därför menar hovrätten att han inte ska dömas för mordförsök. Frågan är då om Stefan inte borde kunna dömas för något annat. Även om det inte är mordförsök borde väl 4 skott in i en bilkaross kunna räknas som någon typ av brott. Vad säger hovrättsdomaren Göran Nilsson?
Jag kan börja med att säga att rent grundläggande, så om jag hade skjutit skarpa skott mot en bil som passerade, så hade jag med ganska hög sannolikhet kunnat räkna med att jag gjorde mig skyldig till något brottsligt.
Så varför döms i så fall inte Stefan för något mer än vapenbrott och narkotikabrott? Det här vi kommer till punkt nummer 2 i det som skulle kunna förklara varför domen blev som den blev. Den här biten handlar om det som kallas förstahandsyrkanden och alternativyrkanden. Förstahandsyrkandet är vad åklagaren menar att den åtalade ska dömas för i första hand. Ibland lägger åklagare fram alternativa yrkanden för det fall rätten inte skulle anse att det första yrkandet är styrkt. Är det inte ett mord så kan det vara grov misshandel och vållande till annans död till exempel. Det här görs som en sorts säkerhetsåtgärd för att få en fällande dom. Men i det här fallet väljer åklagaren Andreas Lennartsson bara att yrka för försök till mord eller misshandel. Inget mer alternativyrkande. Hovrättens Göran Nilsson igen.
När det sen kommer till domstol, då är domstolen bunden av det åtal som åklagaren har väckt. I det här fallet så väckte åklagaren åtal för försök till mord eller i vart fall försök till ett misshandelsbrott. Och det var också det som hovrätten hade att pröva. Hovrätten kom ju till skillnad från tingsrätten fram till att det inte fanns, att det inte var bevisat att skytten hade uppsåt att döda eller skada bilföraren. Och det var det åtal som hovrätten kunde pröva. Då blir utgången också just den att då ogillas åtalet helt. Så att på det sättet blir det en riktig dom.
Det här kan tyckas lite krångligt, men det handlar helt enkelt om att rätten bara ska ta ställning till det åtal som åklagaren lagt på bordet. Att Stefan i rätten medgett att skjutningen kunde handla om grovt olaga hot spelar alltså därför ingen roll. Vi hör domare Göran Nilsson igen.
Domstolen får inte gå in och pröva någon annan gärning än den som åklagaren har väckt åtal för. Det framgår direkt av rättegångsbalken. Och den här frågan kom ju upp vid huvudförhandlingen, precis på det sättet som hovrätten har skrivit om i sin dom. Och åklagaren hade sitt åtal för försök till mord eller försök till misshandelsbrott. Men eftersom det inte fanns något åtal för andra brott, så redan av det skälet kunde inte hovrätten gå in på den prövningen, och det kan jag inte gå in på heller idag här, för jag kan inte säga någonting om hur det skulle ha fallit ut om det hade funnits ett annat åtal. Men det ligger på åklagaren att väcka det åtal som åklagaren anser ska väckas. Så att då i det läget så spelar egentligen ingen roll om den åtalade själv anser att han har gjort sig skyldig till något annat brott. Det kan inte domstolen gå in och pröva.
I domen går det också att läsa att rätten frågar åklagare Andreas Lennartsson om han inte vill justera åtalet, men att han inte ville göra det.
Ja, men som sagt, den frågan var ju uppe vid förhandlingen och från min synvinkel så var det ganska tydligt att den tilltagande med sin nya försvarare processfaktisk synvinkel ville liksom rikta fokus mot att det skulle handla om en sån situation och att man så att säga, rent objektivt tyckte att det var en sån situation. Så vilket jag uppfattade så var det inget formellt erkännande från hans sida att det skulle vara en sån att han erkände den gärningen i och för sig, men man menar ju att det rent objektivt handlade om en hotsituation istället från hans sida då. Och jag gick ju in med en, tyckte jag då, bra tingsrättsdom i ryggen med en bra argumentation som jag hade argumenterat där och som tingsrätten hade accepterat. Och mot den bakgrunden och förhållandena i övrigt så beslutade jag mig för att inte justera åtalet till att även omfatta en sån situation. Utan det var en gärningsbeskrivning som hade var kvar så att säga. Och det är ju uppenbart att hovrätten verkar ha varit av en annan uppfattning kring det.
Längre än så kommer vi inte. Åklagaren har svårt att förlika sig med den bedömningen, medan hovrättsdomaren känner sig bekväm med vad de kommit fram till. Hovrättsdomaren vill inte säga om de skulle ha gjort en annan bedömning om åtalet kompletterats med alternativyrkanden. Men kunde någon ha gjort något annorlunda? Den frågan ställer vi till rättsexperten Sven-Erik Ahlhem, tidigare överåklagare som granskat fallet med nakenskytten för vår räkning. Han menar först och främst att det egentligen inte är märkligt att en tingsrättsdom ändras i hovrätten.
Det är ju alltid så när en dom, utgången i en dom blir annorlunda i den ena instansen jämfört med den andra. När det är frågan om allvarliga brott, som mord till exempel. Det kan vara skillnaden mellan frikännande och livstid. Och det är enormt påfrestande. Det får jag ofta frågor om på gatan. Hur kan det komma sig att man kommer fram till så olika resultat? Men det är inte så konstigt i verkligheten, därför att om du tänker efter så är det ju varje dag så att domstolar kommer fram till olika resultat.
Men trots att det är vanligt att domar ofta ändras, menar Ahlhem att det finns saker som sticker ut i det här fallet.
I det här fallet dock så finns det väldigt mycket som man kan sätta i fråga från formell synpunkt på handläggningen. Och jag är förvånad över att åklagaren inte har agerat på ett mer, vad ska vi säga, säkert sätt. Så att man har varit säker på att det skulle ske en prövning också av andra tänkbara brott än just försök till mord.
Sven-Erik Ahlhem ser flera saker som hade kunnat göras annorlunda. Han pekar bland annat på att en alternativ brottsrubricering till och med diskuterats i rätten.
Och dessutom säger hovrätten att försvararen för den tilltalade sa i hovrätten att det objektivt sett förelåg grovt olaga hot och framkallande fara för annan. Och då blev åklagaren tydligen tillfrågade, om man ska lita på vad hovrätten har skrivit, om det skulle då innebära att åklagaren beaktade detta. Och åklagaren sa då enligt hovrätten att han endast gör gällande ansvar för försök till mord eller försök till misshandelsbrott och har uttryckligen avstått från att justera åtalet. Alltså, som jag läser domen så har det ju varit en klar indikation på att det borde ske en åtalsjustering, och här har åklagaren också hjälpt på traven av försvararen som faktiskt har sagt i hovrätten att det här innebär att det finns förutsättningar objektivt för att ett grovt olaga hot med framkallande fara för annan har ägt rum.
Sven-Erik Ahlhem, tidigare överåklagare, bedömer efter att ha läst domarna att det hela hade kunnat hanteras på ett annat sätt.
Det är ju alldeles klart att detta var en väldigt, väldigt farlig situation. Tingsrätten har ju funnit att det var så kallat likgiltighetsuppsåt här. Och därför dömt han för försök till mord till 8 år. Jag bortser nu från de andra brotten som också finns med i sammanhanget. Vad som också är betydelsefullt, det är ju att han, när detta hände, hade ett drogutlöst eller alkoholutlöst psykotiskt tillstånd med nedsatt insikt och handlingskontroll. Det är väldigt viktigt att slå fast också. Men dock menade hovrätten att det fanns så mycket uppgifter om händelseförloppet, och hans egna uppgifter spelade också stor roll där, att han ändå förstod att det var frågan om att han avlossade ett skott. Men det var ju för att skrämmas, som han själv sa, han gjorde det. Och de tre skotten, det är fyra sammantaget, de tre skotten har ju ändå funnits i de nedre delarna, och det första träffade ju ett däck. Och det talar också för med styrka att det har varit hans egen version som har varit väldigt utslagsbetydelsefullt. Så att med enkelt uttryck så skulle man ha, jag tror, att man skulle ha fått en dom som innefattade grovt olaga hot och framkallande av fara för annan. Och då ska man ju betänka att för grovt olaga hot är det ändå en straffbestämmelse som är ganska tuff. Och det är då ändå upp till 4 års fängelse.
Sven-Erik Alhem vill vara noga med att påpeka att han inte vill framstå som mästrande och sätta sig till doms över vare sig domstol eller åklagare. Han gör också reservationen att han inte varit med vid rättegångarna utan enbart läst handlingarna. Men utifrån dem gör han analysen att han själv som åklagare skulle ha agerat på ett annat sätt.
Att om jag själv hade varit i den belägenheten så hade jag haft med ett andrahandsyrkande som gick ut på en gärningsbeskrivning som då var fullständigad med de uppgifter som krävs för att man skulle kunna döma för grovt olaga hot och framkallande av fara för annan.
Hovrättens friande dom verkar juridiskt vara slutpunkten för det här fallet. Teoretiskt sett finns det en möjlighet att överklaga till högsta domstolen, men i praktiken är det utsiktslöst att få prövningstillstånd. Målet innehåller inga sådana juridiska frågor som högsta instans brukar pröva. Den bedömningen har i alla fall Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum gjort. I arbetet med det här avsnittet kontaktar vi Ravi och frågar om han vill berätta hur det hela kändes och hur han ser på händelsen idag. Han svarar att han inte vill säga någonting, inte mer än att han inte jobbar kvar i området. Stefans advokat har fått möjlighet att medverka, men har inte hörts av. Åklagaren Andreas Lennartsson säger att han, trots utgången i målet, inte hade gjort något annorlunda om man hade fått chansen att göra om det.
Det är som sagt, nu har man ju på ett sätt facit av vad hovrätten har tyckt, så att säga. Så det är ju en spekulativ fråga, men givet de omständigheterna som var vid förhandlingen så hade jag nog inte tyckt en annan bedömning. Men det är alltid lättare i efterhand då, när man har fått facit om hur de har sett på det, att man skulle på ett annat sätt. Men givet samma omständigheter så hade jag nog inte gjort det.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio P4 Sjuhärad. Tidningen som bläddras igenom i början är ett nummer av Borås Tidning. Producent för podden var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Människan bakom monstret.
Jag ville straffa dem för att de pratade med de vidriga killarna istället för mig.
Jag heter Kiki Selstedt, är deckarförfattare och kriminolog. Och i den här poddserien tar jag mig in i huvudet på dem som kategoriseras som monster. Försöker förstå det logiska i det ologiska.
Ju längre ner han sjunker, desto mer desperat och aggressiv blir han.
Han är en person där risktagande inte är något större problem.
I can't wait to give you exactly what you deserve.
Människan bakom monstret, en podd från Aftonbladet. Du hör den i Aftonbladets app och på Podme.